Ohren, die Song Gott die Triefer erfohren. Die Erbildung Toni, mächtig in es Fahre, Not vor Not in Welle Aga. Schändigt wer die Oster,
oss bedja. Herre, gör oss stilla. Låt ordet få ingång i våra hjärtan. Herre, kom med din helige ande. I Jesu namn. Amen. I en av domstexterna står det följande ord ur Matteus 25, vers 1 och de följande verserna. Då skall himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Och vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Vi stannar där. Vi ska i denna andakt anknyta också till ett annat bibelställe. Och det blir i denna andakt en något annorlunda vinkling, nämligen att vi nämner en oförståndig jungfru, en oförståndig kvinna från Gamla testamentet som saknade olja, som inte var redo, och sen tillämpning på oss och våra liv. Och det är orden från Första Mosebok 19, vers 26. Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Då blev hon en saltstod. Ganska nyligen satt jag i samtal med en ung kristen, broder. Och vi samtalade länge. Och vårt samtalsämne var just den kristnes förhållande till synd. Och både han och jag var efter samtalet överens om att det talas för lite om konkreta saker som rör vårt kristenliv. Efteråt tänkte jag att det talas också i förkunnelsen ganska lite om den kristens förhållande till konkreta saker, konkreta faror, konkreta synder. Guds ande behöver få tala till oss var och en och visa oss att Gud är helig och att det är allvarligt att synda. Och att vår enda räddning är nåden i Jesus Kristus, i blodet som renar och frälser oss. Blir evangeliet om Jesu blod dyrbart i vårt trosliv, då får det också konsekvenser i vårt förhållande till synden. En kristen har två naturer. Dels den nya naturen, som hon fick vid omvändelsen och som vill det Gud vill. Men den kristne har kvar den gamla naturen som inte vill det Gud vill och som är trög och motvillig till det goda. Alltså den gamla naturen som dras till det onda och orena. För en kristen innebär det hela livet en kamp mellan den gamla och den nya naturen. Inte undligt att Gud i sitt ord uppmanar sitt folk till att ta på sig hela Guds vapenrustning. Det är ett glädjeämne när en människa kommer till tro på Jesus och får ta emot syndernas förlåtelse och få frid med Gud. Men samtidigt är det nu som kampen verkligen börjar. Och det är inte självklart att man når himmelen för att man har kommit in på vägen till den himmelska staden. John Bunyan skriver i sin bok Kristens resa ungefär så här: många som har börjat vandra på den smala vägen når aldrig fram till den himmelska staden. Ja, det finns många faror och många avvägar. Och i denna andakt så ska vi bara något beröra detta och utifrån det bibelord som vi i viss mån utgår ifrån. Alltså, förutom Matteus 25, också Första Mosebok 19, 26. Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka, då blev hon en saltstod. Denna kvinna var, vad vi kan förstå, inte en förståndig, utan en oförståndig jungfru. En oförståndig kvinna. Hon var inte redo. Lot och hans anhöriga hade ju fått befallning av Gud att fly och att inte se sig tillbaka mot Sodom. Guds straffdom, eld från himmelen, skulle snart drabba den syndiga staden Sodom. De flydde. Men i samband med flykten såg Lots hustru sig tillbaka. Denna blick tillbaka mot Sodom kan tyckas vara en liten och ganska obetydlig synd. Men denna blick tillbaka mot Sodom avslöjade något, nämligen Lots hustrus inre själatillstånd. Hon hade sitt hjärta i Sodom. Hon hade kärlek till världen. Fast hon med kroppen följde med Lot. Fast hon följde med i bekännelsen och följde med i det yttre följet. Men hennes kärlek var vänt mot världen. Också de fem oförståndiga jungfrurna i Matteus 25 var med i följet. Också de fem oförståndiga jungfrurna var med i bekännelsen. Bekännande kristna. Men de saknade andens liv. De var alltså inte redo. Lots hustru såg sig tillbaka. Denna blick tillbaka visade något. Nämligen att hon hade sitt hjärta där. Hon hade kärlek till världen. Men Guds ord säger i 1 Johannes 2. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Betty Ehrenborg Posse, som också har skrivit salmen Så älskade Gud världen all, skriver i en annan sång: kanske håller dig ett hinder hemligt kvar i världens lopp. Kanske blott en synd dig binder, allt för kär att offras upp. Vakta dig, olåt den fara, annars skall den synden vara. Dig en osäll, dödlig snara som fördärvar själ och kropp. Låt oss inte hastigt gå förbi frågan: hur är vårt förhållande till synden? Det är ingen överdrift att säga att det var nog många synder som våra fäder betraktades som allvarliga och farliga, men som idag knappast betraktas som synd bland bekännande kristna. Man kanske kallar det småsynder, eller knappt det. Axel B. Svensson skriver i en artikel med adress till den kristna församlingen. Och han skrev detta för ungefär 50 år sedan. Nämligen, man sover djupt och tungt över en mängd synder. Detta gäller inte minst sådant ont som avund, äregirighet, egenkärlek, högmod, högfärd, kärlekslöshet, hårdhet, fåfänga, slöseri, girighet, lättja, ogästvänlighet, självklokhet, snarstuckenhet, trätlystnad, kiv, söndringar, partisinne, hämndlystnad med mera. Det ser tyvärr ut som om man alldeles hade glömt att Bibeln sätter sådana synder som det här uppräknade i klass med sådana grova syndautbrott som man fasar för. Må vi bara läsa följande Guds ord i Bibeln, nämligen: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Senare skriver Axel B. Svensson i samma artikel: frågan är inte i första hand om vi förgår oss eller inte, utan frågan är istället hur är vårt förhållande till synden. Erkänner vi synden som synd? Strider vi mot den? Lider vi av synden? Söker vi att bli av med synden? Bekänner vi den inför Gud och de människor mot vilka vi har syndat? Tror vi Guds förlåtelse för den? Kan man på dessa frågor sanningsenligt svara ja, så hör man visserligen inte till dem som gör synd och därmed inte ska ärva Guds rike. Men annorlunda är det om kampen mot synden är slut. Erkännandet av synden har upphört och man har börjat bagatellisera synden, eller rent av försvarar synden och upphört att anse den som synd. Då är det illa ställt. Så långt Axel B. Svensson. Här hör vi visdomsord från en av våra fäder. Ja, en kristen förgår sig. En kristen har synd. En kristen är inte syndfri. Nej, den egna synden och hjärtefördärvet är det stora problemet för en kristen. Och det står i 1 Johannes 1 kapitel, vers 8: om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Ja, alltså, vi har synd. Men i det tredje kapitlet i 1 Johannes säger apostel Johannes: den som gör synd är av djävulen. Att göra synd, det betyder att man bagatelliserar synden och man försvarar synden. Den människan gör synd och är av djävulen. Och den människan har inte Guds ande boende i sig. För kampen mellan den gamla och nya naturen har övergått i att man accepterar synden. Det är inget problem längre. Den gamla högmodiga och grälsjuka och avundsjuka och världsliga naturen får som den vill. Hur är ditt och mitt förhållande till synden? Har synden blivit accepterad i våra liv? För mer än 20 år sedan skrev tre kristna ungdomar en insändare i den norska tidningen Under vandringen med rubriken Till ungdom från ungdom. Jag citerar ett utdrag där de uttrycker sin oro över att synden allt mer blivit accepterad i kristen miljö. Dessa tre ungdomar skriver: Vi skriver speciellt till oss unga som har lätt för att bli dragna med på allt det vad världen har att erbjuda. Det som hör till köttets tillfredsställelse, som är mot Guds vilja. Ungdomen har tillåtit sig att töja gränsen mellan synd och icke-synd. Denna gräns är töjd så långt att det är nästan ingen som längre säger ifrån om man gör något som strider mot Guds vilja, vare sig det är musik, tv, video, världsligt sällskap, lättsinniga tidningar och böcker, och för att inte glömma otukt och fylleri. Må vi komma ihåg Guds ord när det gäller också dessa ting, för det leder bara till skada för tron och därmed till evig förtappelse och död. Så skrev alltså dessa tre ungdomar från Norge för drygt 20 år sedan. Dessa tre ungdomar nämnde till exempel otukt. Otukt är synd. Sexuellt samliv före äktenskapet, före vigseln, det är otukt. Också sexuellt samliv utanför äktenskapet är otukt. Att leva i samboförhållande, det är otukt. Och Bibeln säger att den otuktige inte ska ärva Guds rike. Ja, gränsen för vad som är synd töjs mer och mer idag. Snart är inget synd. Ja, dessa tre ungdomar tog upp konkreta saker, konkreta synder. De nämnde också skadlig påverkan av till exempel musik, tv, video, dåliga tidningar och böcker. Deras insändare andas oro över den tilltagande världsligheten bland bekännande kristna. Det berättas om Øyvind Andersen, ett aktat namn i Norges kristenhet. Han dog i början på 90-talet. Det berättas att 7 ungdomar, bekännande kristna ungdomar, kom till honom för att få råd. För de skulle nämligen ut och evangelisera. Och under samtalets gång kom det fram att samtliga 7 ungdomar hade en fri syn när det gäller en kristens förhållande till världsliga nöjen. Øyvind Andersen sa till dem att de först behövde omvändas innan de skulle ut och evangelisera. Ja, så sa Øyvind Andersen till dem, till dessa ungdomar som skulle ut och evangelisera. Ni behöver först bli omvända för egen del. Världsliga frestelser är en farlig avväg som lätt kan få kristna i sömn och avfall. I tidningen Budbäraren, årgång 1941, alltså för mer än 60 år sedan, står det följande: det mesta av den film som visas är inte god och verkar inget gott. Dessa filmer inympa nöjes- och njutningslystnad, lyxbegär och en längtan efter att leva ett liv i överflöd och maklighet i de unga sinnena. Filmen med dess osunda erotik och utmanande scener tänder också lustans eld i de unga sinnen. Slut på citat. Och det skrevs alltså 1941. Bibeln säger i Romarbrevet 7, du skall inte ha begär. Filmen väcker begär. I våra hjärtan, i vår gamla natur, finns begär efter mer. Begär efter syndig njutning. Begär efter lyx. Begär efter världsliga nöjen. Begär efter otukt. I vår gamla natur, i vårt hjärta, i vårt inre, där finns begär efter det som är ont och orent och syndigt. Varför ska vi då mata våra själar med filmer och med den osunda romanlitteraturen och med den världsliga nöjesindustrins produkter? Hur kan vi försvara detta inför Gud? Vi ska fly det som väcker begär i våra hjärtan. Guds ord säger, du ska inte ha begär. Djävulen gnuggar sina händer av förtjusning när han märker att i det stora flertalet kristna hem så är tv-soffan oumbärlig, där man sitter och ser inte bara oskyldiga program som kan vara intressanta att se på, utan också ser på underhållning, program och långfilmer som visar de icke-kristna människornas syndiga sätt att leva. Första tiden då TV:n nyss kommit in i huset ser man kanske sparsamt och är på sin vakt. Men sedan blir det i många kristna hem något helt naturligt att se på sådant som utspelas ute på djävulens marker. Svordomar, fylleri, fräcka skämt, personer som hånar Gud eller förlöjligar det heliga. Erotiska scener, otuktiga scener, makars otrohet mot varandra och så vidare. Allt detta är mörkrets gärningar. Detta väcker begären till liv i hjärtat. Men Guds ord säger, du ska inte ha begär. Bibeln säger att den som ser på en kvinna med begär, han begår äktenskapsbrott i sitt hjärta. Att se på en person av det motsatta könet med begär, också på TV:ns bildskärm eller på datorns bildskärm, det är otukt, och den otuktige skall inte ärva Guds rike, säger Guds ord. Lots hustru, hon såg sig tillbaka mot det syndiga Sodom. Som vi nämnde tidigare i andakten kan det tyckas vara en liten synd som Lots hustru begick. Men hon blev en saltstort och dog, vad vi kan förstå, en osalig död. Huvudproblemet med Lots hustru var alltså att hon hade sitt hjärta i världen. Hon hade kärlek till världen. Och Guds ord säger, om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. All synd är synd. De synder som Lots hustru tagit det lätt med vet vi inget om. Men säkert fanns det små rävar i hennes liv som hade förstört Guds plantering i hennes hjärta. Hör Herrens ord i Höga visan 2, vers 15. Fånga nu rävarna, de små rävarna, vingårdens fördärvare, nu då vingårdarna står i blom. Ja, det finns små rävar också nu idag, runt omkring oss, i samhället, i hemmen, överallt. Små rävar som vill förstöra Guds plantering i våra hjärtan och liv. Så kallade småsynder som blir accepterade i våra liv. Det är sant, det finns inga småsynder, men vi tror lätt att vissa synder är små. Men synd är synd, vare sig det utövas i handling eller syndens begär reser sig i vårt inre. Guds ord säger, du skall inte ha begär. En kristen har alltså två naturer, den gamla och den nya. Det blir kamp och det blir nederlag, ja det blir gråt. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och nu frågar vi, hur fångar vi dessa små rävar? Vad ska vi göra med våra synder? Jo, vi ska bekänna dem inför Gud. Vi ska bekänna våra synder och inte bortförklara synden. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det finns ett reningsmedel som renar oss från alla synder, och det är Jesu blod. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Och detta reningsmedel behöver vi varje dag. Varje dag behöver vi ny förlåtelse, och förlåtelsen finns hos Jesus. Det är evangeliet om Jesus som upprättar oss dag efter dag och gör oss fria. Och kom ihåg att du som inte vill försvara dina synder, för Jesu blods skull får du tro att alla dina synder är förlåtna och att du får vara barn i huset, att du får vara Guds barn. Vi har nu helt kort och ofullständigt nämnt något om den kristnes förhållande till synden. Det känns inte så lätt att som förkunnare ta upp konkreta synder, konkreta rävar som hotar att ödelägga Guds plantering i våra liv. Bara några enstaka synder och faror har nu nämnts i denna andakt. Men jag upplever personligen en speciell nöd för den tilltagande världsligheten i våra hem. När synd och världslighet börjar bli ofarligt i våra liv, då är situationen allvarlig. Vi har alltså nu i denna andakt främst tagit upp världslighetens små rävar. Kanske en del av er tänker, av er som lyssnar, kanske en del tänker så här: ja, men dessa synder har jag inget större problem med. Jag brukar inte hålla på med sånt. Jag är tydligen en helgad och god kristen. Jag är nog bättre än andra. Nej, kära vän, akta dig för sådana tankar. Frågan är, var har du ditt hjärta? Dras ditt hjärta till Jesus och till himmelen? Eller till det materiella, till det jordiska? Det är kanske andra små rävar, små synder i ditt liv som du försvarar och vill fortsätta med. Det viktiga är att när ordet pekar på dina synder, vilka det än är, det viktiga är att du då inte stöter bort varningens ord, utan ger ordet och Guds ande rätt. Att du inte försvarar utan erkänner dina synder och flyr till Jesus, för hos Jesus finns nåd och frälsning. Kom ihåg detta, att hos Jesus finns nåd och frälsning. Låt oss inte vara rädda för att samtala med någon vaken kristen eller med någon vaken ordets tjänare. Den du samtalar med kan vara en svag kristen. Och det får alla Guds barn känna. Men möter du och kommer du i samtal med någon som för sin egen del är rädd för syndens rävar och som för egen del behöver Jesu Guds sons blod som renar från synden, då kan samtalet bli till välsignelse. Och inte minst genom att den du samtalar med eller skriver brev till ber för dig. Det är så mycket som står på spel. Det gäller din evighet. Om du ska tillbringa evigheten hos Jesus eller hos djävulen. Men Jesus vill få dig hem. Kom till Jesus. Han vet om allt i ditt liv. Och han stöter aldrig bort någon som uppsöker honom. Hos Jesus finns förlåtelse också för dig. Och jag slutar nu den andakt med att läsa upp ett stycke ur en artikel skriven i en evangelisk-luthersk tidning, Sanningsvittnet, utgiven 1904. Och artikeln är skriven av biskop Kyle. Och i denna artikel fäster jag mig speciellt vid ett litet stycke som jag nu läser. Och detta skrevs alltså för mer än 100 år sedan. Och det blir denna andakts avslutning. Biskop Kyle skriver: jag tror att det aldrig funnits en tid då Kristi församling varit i så stort behov att varnas för världslighet som just i denna tid. Det sägs att varje tid har någon särskild fara för någon speciell smitta för Guds församling. Och den smitta som nutidens troende särskilt behöver vakta sig för är kärleken till världen. Den pest som går fram i mörkret, en farsot som ödelägger vid middagen. Många svaga själar har dukat under på grund av kärlek till världen. Ja, många starka män har här stupat. Jag vill därför höja min varnande stämma och söka att väcka slumrande samveten. Till alla som bekänner tron vill jag ropa högt: kom ihåg Lots hustru. Hon var ingen tjuv, ingen äktenskapsbryterska, ingen mördare. Hon bekände tron. Men hon såg sig tillbaka. Tänk, o min vän, på vad jag här har sagt. Vakta dig att se tillbaka. Och detta var alltså skrivet 1904. Amen. Låt oss bedja. Herre, vi lever i den yttersta tiden. Det står att alla somnade. Herre, väck oss, omvänd oss, förnya oss och bevara oss. I Jesu namn. Amen. Oh.
när du